Det är torsdagen den 28 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. I början av sommaren blev Adoptionskommissionen klar med sitt slutbetänkande. Kommissionens uppdrag var att klargöra förekomsten av eventuella oegentligheter inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet. Och bakgrund till det här, det är vad som tidigare kommit fram, bland annat i media, om att adoptioner från vissa länder inte gått rätt till. Det har ni säkert hört talas om. Bland annat har SVT avslöjat hur barn som adopterades från Chile under 70- och 80-talet togs från föräldrar utan deras medgivande. Därför tillsattes den här adoptionskommissionen av den förra regeringen 2021, och nu är man alltså färdig med sitt arbete. Och man kommer i sitt slutbetänkande också fram till att det har förekommit oegentligheter. Det finns exempelvis flera bekräftade fall av handel med barn. Barn har i en del fall adopterats utan frivilligt och informerat samtycke från föräldrarna. Och det har också förekommit falska uppgifter och felaktigheter i adoptionsdokumenten. Därför är också utredarens förslag att verksamheten med utländska adoptioner till Sverige ska stoppas i framtiden. Det ämnet vi ska ta oss an i dagens podd, och det är ju ett speciellt allvarligt och ganska känsligt ämne, det tror jag alla förstår. Över 60 000 svenskar är adopterade, och med kringstående närstående kretsar så förstår ni att det här rör väldigt, väldigt många människor. Vi ska göra vårt bästa för att reda ut det så gott det går. Och då ska jag börja med att presentera min gäst, nämligen Anna Singer, professor i civilrätt vid Uppsala universitet och just regeringens särskilda utredare. Varmt välkommen hit, Anna.
Tack.
Ja, som jag sa, ett speciellt ämne som berör många, många svenskar, och många kan tänkas ha starkt känslomässigt engagemang i frågan. När du först fick frågan, hur tänkte du dig? Tänkte du då när du fick frågan att utreda detta?
Jag hade ju tagit del av den medierapportering som då hade föregått tillsättandet av utredningen som i synnerhet då rörde adoptioner från Chile, men det hade ju också väckts tankar kring hur hade det gått till i övrigt. Så att det var ju tydligt att det här var en viktig fråga, och det rör också ytterst barns rätt, och det är ju någonting som jag har sysslat med i min yrkesverksamhet under hela mitt liv. Mm. Så det kändes som en viktig utredning, och förstås också intressant eftersom jag ju inte hade någon egentlig erfarenhet av internationella adoptioner.
Nej, precis. För det var min nästa fråga. Du är ju professor i civilrätt, särskilt familjerätt. Har adoptioner och juridiken kring adoptioner varit del av ditt arbete tidigare?
Jag har ju hållit på med barns rätt till föräldrar, men kanske inte så mycket kring adoption. Ja, nationell adoption förstås har jag ju berört, men inte internationell adoption. Men den mer principiella frågan, hur gör vi för att ge barn föräldrar, att ge barn en familj? Det är någonting som har sysselsatt mig under alla år.
Mm, okej. Okay. Jag ska säga, ert arbete finns nog redovisat i SOU 2025-61, Sveriges internationella adoptionsverksamhet, lärdomar och vägen framåt. Den är på två tämligen bastanta volymer, sammanlagt 1600 sidor som den hågade kan ta del av om man vill läsa mer. Min första fråga, ni har ju inte utrett huruvida adoptioner i sig är bra eller dåligt, och det är för de adopterade eller för familjen eller så vidare, och det är ju noggrann med att påpeka. Har du stött på den missuppfattningen att en del har trott att ni helt enkelt ska utreda adoptioner som sådana, huruvida fenomenet är bra eller dåligt?
Nej, det tror jag inte, för våra direktiv har ju varit väldigt tydliga. Men en invändning som återkommande har framfört sig är ju när vi har konstaterat då att det har förekommit oegentligheter, så är det många gånger som man säger ja, men det har ju ändå gått bra för de adopterade. Och underförstått, då var det ändå värt det. Mm. Och det försöker jag ju verkligen poängtera i betänkandet, att det är två olika frågor. Mm. Att man har fått ett bra liv, det är en sak, men det betyder inte att man får begå kränkningar av barns rättigheter. Mm. Och det är en fråga som måste utredas separat, och det är ju det som har varit mitt uppdrag.
Just det. Jag tror vi kommer återkomma till det där. Men vi ska först prata lite om utredningens resultat. Min första fråga som alla är med. Vad menar man med oegentligheter i det här sammanhanget?
Det finns ju många definitioner, men vi har hållit oss till den internationella definitionen som ju också finns angiven i våra direktiv. Att det handlar om rena olagligheter i samband med adoption, men också oetiska förfaranden som kanske inte uttryckligen då strider mot de lagar och principer som finns, men som ändå inte är godtagbara.
Okej. Den första frågan, det är ju 70 år av verksamhet. Internationella adoptioner började redan på 1950-talet. Är det så att säga de här allmänna principerna, räknas ni mot den tidens principer eller de vi sitter här i efterhand med? Så att
ja,
säga?
Det är en väldigt bra fråga och den har vi ju verkligen funderat på. Men vi kan ju konstatera att i Sverige så har vi reglering rörande adoption från 1917 där det slås fast vissa principer. Och svensk rätt har ju varit tillämplig i många av de här fallen. Men det finns också internationella konventioner där barns rätt till respekt för sitt familjeliv har slagits fast. Redan 48 kom ju FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi har Europakonventionen från 56. Det finns ytterligare en konvention från 66 som slår fast medborgerliga rättigheter. Och sen har vi förstås barnkonventionen från 89 och Haagkonventionen från 93. Och de slår ju alla fast ungefär samma principer. Så att vi konstaterar att vi har haft samma syn på vad som ska tillämpas vid adoption. Det har inte förändrats.
Okej. Intressant. För jag tänker det kanske, om man ser undersöker ett fall som, jag vet inte, någon by i Chile 1963 där någon präst eller någon myndighetsperson agerat på ett sätt, alltså 25 år före barnkonventionen skrevs under. Väger ni det sättet att handla mot barnkonventionen eller väger ni det mot det specifika som finns fast på plats just där och då så att säga?
Ja, det får vi ju titta på då, vad det var som gällde då. Och då finns det ju reglering i Chile och det finns också svensk reglering om barnet adopteras i Sverige. Så att det är inte några stora skillnader. Däremot skiljer det säkert hur vi ser på barns rättigheter, men principerna är i princip de samma. Mm.
Och vi ska gå över på vad oegentligheterna konkret kan vara. Vad är de vanligaste exemplen? Jag förstår att det är många, men kan du ta några så alla är med på vad det här handlar om?
Ja, när vi pratar om olagliga adoptioner så handlar det ju om att barn har varit föremål för barnhandel, alltså att man har betalat för barn. Man har rövat bort barn. Det har alltid varit olagligt i alla länder, skulle jag säga. Förfalskade handlingar har inte heller varit tillåtet. Men, och också att barnets mor ska ge samtycke, eller någon vårdnadshavare ska ge samtycke till adoption. Det är också ett krav som har funnits i alla tider. När det gäller mer de här oetiska förfarandena så är det ju svårare att definiera vad det är. Men vi kan ju se att man har övertygat mammor om att de ska lämna sina barn, att de inte kan ta hand om dem. De har varit på inrättningar där de har fått veta att de ska få vård under graviditeten och vid förlossningen och sen ska de adoptera bort sitt barn. Och när de har ändrat sig så har de då fått veta att de måste de betala för den vård de har fått. Och då har man ju försatt mamman i en sån situation att hon mer eller mindre frivilligt då måste gå med på en adoption.
Mm. Men räknar ni det som ett exempel på oegentlighet ifall man kommer med en räkning? För jag kan tänka mig att det finns en gråzon, en ung mamma som kanske saknar utbildning i ett samhälle långt tillbaka i tiden när kvinnors ställning inte är det bästa. Föder ett barn så säger både far och mor att det här ska adopteras bort. Så kommer fader Rodriguez som är ens andliga ledare och säger det är bäst att du gör det här också. Att man utövar den typen av påtryckningar. Det är väl dels så svårt att se vad gränsen går och oerhört svårt att rekonstruera i efterhand, antar jag.
Absolut. Men det har aldrig ansetts etiskt att övertyga någon om att lämna ifrån sig sitt barn om de egentligen inte ville det. Och det kan vi också se i till exempel Sydkorea, där samhället var sådant att ensamstående kvinnor uppfattades som mindre önskvärda, och deras barn fick inte heller ställning som fullvärdiga medborgare. Och där förstår man ju att det har varit svårt för de ensamstående kvinnorna att faktiskt kunna behålla sina barn. Men
är det en oegentlighet att man inrättar ett samhälle runt ensamstående kvinnor som gör det helt enkelt svårt att välja bort adoption?
Ja, det tycker jag, och det har man ju också just när det gäller Sydkorea också medgett att det var inte okej.
Okej. På samma tema, källläget, ni granskar ju saker som ligger så långt som till 70 år tillbaka i tiden, avlägsna länder där det kan finnas gott om språkliga och kulturella skillnader. Många kan vara döda, finns papper och arkiv kvar? Ja, det är förstås en jättestor fråga, men generellt sett, hur har källäget varit?
Ja, när det gäller det som har utspelat sig i Sverige så finns det ganska bra arkiv. Åtminstone då när vi får en organiserad verksamhet från slutet av 70-talet. Adoptionsorganisationerna har också arkiv som vi har fått tillgång till. Och vi har också kunnat träffa några av dem som har varit med. Kanske inte på 50-talet, men senare, som också har kunnat berätta om hur verksamheten bedrevs. Men när det sen gäller arkiv i utlandet så är det ju en helt annan. Mm. Där har det ju varit omöjligt att hitta.
Vilka länder har ni besökt under utredningens gång?
Vi bestämde oss ju för att titta på 7 länder, mer närgranska. Och då har vi valt 7 av de 10 länder från vilka vi har fått flest barn för adoption. Och av dem så har vi då besökt Chile och Colombia. Vi har besökt Polen och Sydkorea.
Okej. Hur stor andel av det totala antalet adopterade barn till Sverige, de här 60 000, kommer från just de här 4 länderna där ni personligen varit och tittat?
Hur många som kommer från länderna där vi har besökt, det har jag inte i huvudet nu.
Men nej, men ungefärligen. Det är betydande.
Eller? Ja, det är en stor del. Sydkorea är det land från vilket vi har fått flest barn. Närmare 10 000 barn kommer från Sydkorea. Colombia 16 000 och Chile är 2 500. Och det är ungefär samma från Polen.
Okej. I vilken grad har ni frågat svenskar som själva är adopterade och deras familjer om deras erfarenheter och åsikter och så vidare?
Vi har haft kontakt med, skulle jag säga, ett 70-tal adopterade, och vi har också pratat med föräldrar och verksamma inom adoptionsverksamheten. Och sen har vi också haft fokusgrupper, så vi har bjudit in vuxna adopterade och vi har bjudit in adoptivföräldrar. Och sen är det ju många som har tagit kontakt med oss spontant också. Mm.
Bedömer ni att den kontaktytan utgör så att säga en representativ del av de svenska, de här 60 000 adopterade?
Nej, det kan man väl kanske inte säga när vi har mellan 50 och 60 000 internationellt adopterade.
Funderar ni på att göra en undersökning när man helt enkelt jobbar som att man letar fram tillräckligt många tills man får ett statistiskt underlag? För fråga då?
Nej, det har vi uteslöt den möjligheten, för det är ett jättejobb. Och mot bakgrund av att det är oegentligheter som vi primärt då skulle undersöka, så har vi nöjt oss med dem. Mm. Efterforskningar som vi har gjort.
För jag tänker, de som antingen söker sig till eller svarar ja till om man blir inbjuden till en fokusgrupp eller organiserar sig i grupper för adopterade, det är ju ett speciellt urval som gör att man får en viss typ av personer representerade. Det är ju välkänt från statistiken.
Ja, men de som har hört av sig, många av dem har ju erfarenhet av, de har uppdagat att det har förekommit oegentligheter. Och jag vet inte, om man skulle prata med ytterligare där man inte har gjort efterforskningar, så har ju inte det tillfört egentligen vår utredning så mycket.
Okej, om vi övergår då till det här med oegentligheter? Vad ni verkligen har funnit? Ja, det har ni ägnat 1600 sidor åt, men går det att sammanfatta någorlunda kort? De oegentligheter ni har funnits, vad rör det sig om? Och kan du beskriva det?
Alltså, vi kan ju se att det har förekommit rapporter om barnhandel under från 70-talet och fram till 2000-talet. Och det är väl företrädesvis när det gäller privata adoptioner från Sri Lanka och Colombia på 70- och 80-talet, Polen på 90-talet och Kina från 90- och 2000-talet. Men det är av de länder vi har tittat närmare på, men vi har ju också kunnat se rapporter om oegentligheter från, eller barnhandel från andra länder.
Mm. Och hur omfattande dessa oegentligheter, om vi går på de stora siffrorna? Vi har ju sagt mellan 50 och 60 000 fall av utlandsadoptioner under den undersökta perioden. Ungefär skattning, i många fall har det förekommit oegentligheter?
Det vågar jag inte ha någon uppfattning om. Det finns ju andra utredningar som har gjorts. Det har gjorts utredningar i Nederländerna, Schweiz, Belgien. Och där i några fall så har man gjort uppskattningar, men att utifrån det material som vi har haft tillgång till kan vi inte göra den typen av uppskattningar.
Och det var ingenting som intresserade politikerna heller när de skrev direktiven, hur omfattande problemet var?
Nej, de har bara frågat om vi kan se att det har funnits en systematik i det, och det kan vi ju se. Mm. Men inte hur många. Då måste man göra en annan typ av utredning, och man måste ju också då titta i de enskilda fallen, och det, vi har ju bara haft tillgång till intervjuer och handlingar, arkivsökningar. Mm.
Så de här 50-60 000 fallen, vi vet att det finns en systematik, men du kan inte ens ange på ett tiotusental eller tusental när hur många fall där oegentligheter kan tänkas ha förekommit?
Nej, det vill jag inte göra.
Nej, okej. Okay. Var det någonting ni kände under utredningsgången att herregud, vi borde försöka sammanställa det här för att få fram en siffra, dels för samhällets skull och även för de adopterade, och ja, att det skulle vara bra att ha det så att säga?
Alltså, vi kan ju se att det är till exempel när det gäller barnens bakgrundsmaterial och handlingar och förklaringar varför de har lämnats för internationell adoption. Där finns det ju omfattande brister också i det material som vi har sett. Men om man verkligen ska kunna gå till botten med och klarlägga oegentligheter, då måste man ju titta på individuella fall, och det har vi inte gjort. Det har inte legat i vårt uppdrag att titta på individuella fall.
Har du någon personlig uppfattning, borde det ha ingått i ert uppdrag att göra den typen av i alla fall skattning? Man behöver inte räkna alla, man skulle kunna ta ett stickprov och utifrån det försöka göra en skattning.
Ja, men då hade man behövt ha en annan typ av utredning.
De här oegentligheterna ni hittade, i vilken grad är det så att säga, ni går på sekundärkällor, att de var tidigare kända och framletade av exempelvis journalister, och i vilken grad har ni hittat så att säga egna?
I media så har man ju granskat utförligt adoptioner från Chile, och där kan vi väl bara bekräfta det man har hittat. Men, och i Thailand, som vi inte har närgranskat, så har det också förekommit en ganska omfattande medierapportering. Men i övriga länder så har det ju inte varit särskilt mycket mediegranskningar, så att där, ja, kan man ju säga då att vi har hittat egna.
Mm, okay.
Har gjort egna fynd.
Finns det några länder där oegentligheter varit vanligare än i andra länder? Och vilka i så fall?
Nej, man kan se att det förändras lite över tid. Under vissa perioder så är det vanligare med oegentligheter i vissa länder. Och sen stramar man upp det. Så att det går inte att ge något generellt svar på den frågan.
Okej. Okay. Och går det att säga något generellt om hur det här utvecklats över tid? Var det bättre eller värre under någon av de årtionden ni har undersökt?
Man kan väl säga att det har blivit bättre. Man har blivit uppmärksammad på vilka efterforskningar man måste göra om barnens bakgrund, och för att kunna avgöra om det är till deras bästa att adopteras internationellt. Och det kan man ju se efter barnkonventionen, och inte minst efter att Haagkonventionen 93 kommer, så blir det bättre.
Mm. Okej, okay. Det kan vi börja sammanfatta resultatet i. Först delen av utredningen, ni har funnit systematiska oegentligheter från ett stort antal undersökta länder. Det har blivit bättre med tiden. Ni skriver också att, om vi ska övergå till då hur man agerat från svenskt håll. Och vi börjar, ni skriver så här, svagheter i systemet för internationella adoptioner har bidragit till att oegentligheter inte kunnat förhindrat, ja, då från svensk sida. Vad är det för svagheter? Har det här varit dåligt internationellt reglerat helt enkelt, eller?
Alltså jag får ju begränsa mig till den svenska regleringen där vi ju kan konstatera att lagstiftningen hela tiden ligger efter verkligheten. Alltså verksamheten med internationell adoption utvecklas ju under 60-talet genom privata adoptioner. Det är enskilda som åker till olika länder och adopterar barn eller tar med sig barn till Sverige för adoption. Och den här verksamheten, den känner man ju då att man behöver kanske reglera på något sätt. Men då finns det redan, från slutet av 60-talet så finns det ideella organisationer som håller på med förmedling av barn för internationell adoption. Och det, Socialstyrelsen kommer in och övertar ett ansvar. Man har då avtal med några länder där man förmedlar barn. Men verksamheten växer så att den här Socialstyrelsens möjligheter att hantera efterfrågan då på barn, de räcker inte till. Så att man inleder samarbete med adoptionsorganisationerna och 79 så formaliseras det här så att Socialstyrelsen då, eller Nämnden för internationell adoption som finns då initialt på Socialstyrelsen, att de får en tillsynsuppgift medan själva förmedlingen sköts av de ideella organisationerna. Och det här gör ju att tillsynsmyndigheten kommer in när verksamheten redan är i full gång och man har då små möjligheter att ta ett, ska vi säga, självständigt ansvar för tillsynen.
Mm. Mycket intressant, för det tror jag inte alla har koll på hur den historien ser ut. En annan fråga som kanske inte ligger direkt i ert uppdrag, men det svenska 1960-tal där utlandsadoptioner började bli en grej så att säga, är ju ett helt annat samhälle än Sverige idag. Vad ska man säga, attityden till adoptioner genom åren, hur har den förändrats? Har du någon tanke om det eller någon spaning?
Ja, initialt så tror jag att det finns en skepsis mot detta, att man ska då ta hit barn som åtminstone utseendemässigt då skiljer sig från majoritetsbefolkningen. Det finns en skepsis, men den skepsisen försvinner ganska snart. Så att mot slutet av 60-talet så ser man det här som någonting mycket positivt. Och den bilden av internationell adoption, den finns ju kvar. Möjligen har den under de senaste åren kommit att ifrågasättas. Men man har sett väldigt positivt på internationell adoption som ett sätt att ge barn för familj.
När var internationella adoptioner som vanligast i Sverige förresten?
Det är under 80- och 90-talet och en bit in på 2000-talet.
Och hur många var det årligen då ungefär?
Ja, det var nog 12-15 000 under 80- och 90-talet och sen minskade det lite då.
Så knappt 1 000 per år ungefär?
Under de perioderna, ja.
Jag kan passa på att säga då att under den här tiden var de svenska barnkullarna då 90 000 födda ungefär, så att det är på drygt 1 000 där, så det handlar alltså då om drygt 1% i varje, varje kull, så ni får ungefär en aning. Jaha, vi ska gå vidare. Då ska jag fråga så här. Ni har ju också, skriver också så här att svenska aktörer inte alltid vidtagit tillräckliga åtgärder när de väl har fått vetskap om att oegentligheter har förekommit. Om vi börjar där, vi kan börja med de enskilda. Jag antar att det gäller de här enskilda organisationerna. Vad borde de ha gjort och vad har de inte gjort så att säga?
Jag skulle nog vilja börja med de enskilda eller privata adoptionerna.
Har de privata?
Alltså där enskilda svenskar åker till utlandet och får ett barn som man antingen adopterar i barnets hemland eller att man tar med sig och adopterar i Sverige. Och det var ju en verksamhet som inte stod under någon tillsyn. Och det visste man tidigt att här hade man ingen koll. Och det är också där som det förekommer då rapporter om barnhandel till exempel. Och där kan man ju se då att trots att man tidigt vet att det här är en verksamhet som går under radarn, så är man ganska motvillig att reglera det. Det man gör då, det är ju att man inför den här ordningen med auktorisation av adoptionsorganisationer. Man hoppas då att enskilda ska vända sig till en adoptionsorganisation istället för att hitta barn på egen hand. Mm. Och det blir bättre när man då auktoriserar ett ganska stort antal organisationer som förmedlar.
Vem är det som auktoriserar? Är det Socialstyrelsen?
Ja, eller nämnden för NIA heter de, nämnden för internationell adoption. Okay.
Och bara fråga, vem är huvudman för de här organisationerna? Är det kyrkor eller är det ideella organisationer? Eller vad är
det? Det är ideella organisationer som har startats av adoptivföräldrar som gärna vill hjälpa andra att få barn på det sätt som de har fått barn. Så att där blir det en förbättring, men man kan se att det fortfarande pågår en ganska omfattande adoptionsverksamhet som går liksom vid sidan av. Och det är ju egentligen först 85 som man då inför en kontrollstation. Socialnämnden ska godkänna förmedlingsvägen. Alltså den adoptivföräldrarna måste visa hur har man kommit i kontakt med det här barnet och vad har hänt, har man betalat. Men man har varit ganska tveksam till att reglera det här, och det är man ända fram till 2018 när man återigen har uppe den här frågan i ett lagstiftningsärende där man då inte vill omöjliggöra privata adoptioner. Och det, i andra länder så har man gjort det. I våra nordiska grannländer Danmark och Norge så var man ganska tidigt ute med att göra det, strama åt möjligheterna till privata adoption. Men det har man inte gjort i Sverige, för man vill ändå hålla öppet för adoptioner som kunde vara till godo.
Mm. Nu kommer vi lite in på ämnet faktiskt. Vilket ansvar menar du att det offentliga Sverige, myndigheter, har haft när det gäller den här kritiken, de också, att man inte har agerat tillräckligt snabbt och när oegentligheter har dykt upp?
Ja, alltså när det gäller de privata adoptionerna så tycker jag att det är anmärkningsvärt att man inte har gått in med lagstiftning tidigare, eftersom man länge vetat om att det har varit oegentligheter. Men i övrigt så har man ju då haft den här tillsynsfunktionen, alltså NIAs tillsynsfunktion. Men den var ju i ganska stor utsträckning formad efter adoptionsorganisationernas arbete, och att de har inte haft så stora möjligheter att faktiskt gå in och agera när det har kommit uppgifter om oegentligheter. Och det har ju varit en brist, kan jag tycka, att man auktoriserar men man följer inte riktigt upp. Och vi har ju också kunnat se att när det kommer, hela systemet har byggt på tillit i väldigt hög grad. Alltså adoptionsorganisationerna har litat på att deras motpart i utlandet har gjort det man skulle göra, att man verkligen har sett till att just det här barnet är i behov av internationell adoption. Och tillsynsmyndigheten har litat på att adoptionsorganisationerna har sett till att det har gått rätt till. Och sen har förstås då regeringen eller departementet har också utgått ifrån att tillsynsmyndigheten har fullgjort sitt ansvar. Men vi kan se att även när det kommer indikationer på att det förekommer oegentligheter så har man väldigt små möjligheter att agera. Man kan fråga, har det förekommit barnhandel? Nej, säger förstås motparten i utlandet, och då nöjer man sig med det.
Mm. Okej, vi ska gå vidare och då ska vi titta på dina förslag som du har då till regeringen. Och det absolut mest omtalade och omdiskuterade, det är ju att du föreslår ett stopp för utlandsadoptioner i framtiden. Varför det?
Ja, det jag föreslår är ju faktiskt bara att man avvecklar förmedlingsverksamheten. Vi lämnar ju öppet för internationell adoption, men då ska det tydligt framgå att just det här barnet behöver adopteras av just de här föräldrarna. Men utan det vi föreslår är ju en avveckling av den adoptionsförmedlingsverksamhet som bedrivs idag.
Mm, viktigt att det blir rätt. Men varför vill ni avveckla eller stoppa förmedlingsverksamheten av adoptioner?
Det är ju redan idag en verksamhet som är under avveckling. Förra året så adopterades 54 barn till Sverige genom förmedlingarna. Av två organisationer. Idag finns det bara en organisation kvar och då kan man misstänka att antalet kommer att minska. Så att det är inte så många barn som berörs av det här. Och vi vet också då att det fortfarande förekommer oegentligheter. Och då blir ju frågan, ska vi ändå fortsätta med förmedlingsverksamhet? Och i så fall, ska vi fortsätta med förmedlingsverksamhet, då kommer staten att behöva ta ett ekonomiskt ansvar för verksamheten. Därför att adoptionsorganisationerna klarar inte det rent ekonomiskt att upprätthålla den här verksamheten. Och det är ju också en grundläggande fråga. Det här är en verksamhet som bygger på att det finns en efterfrågan på barn. Och att det finns potentiella adoptivföräldrar som är beredda att betala för att få ett barn och för att på det sättet kunna vidmakthålla då adoptionsorganisationernas verksamhet.
Vad är det konkret man gör juridiskt när man stoppar förmedlingsverksamheten? Var är det man lägger in spärren så att säga?
Ja, man upphör med att auktorisera adoptionsorganisationer.
Okej. Okay. Men om man fortfarande söker sig till en utländsk adoptionsförmedling och så har man ett barn och sen ska socialnämnden då i kommunerna inte godkänna den adoptionen eller hur funkar det?
Nej, då måste det finnas de tillstånd som krävs. Man måste ha ett tillstånd från socialnämnden att få ta emot ett barn för adoption. Man måste också ha tillstånd från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd att få ta emot det barnet och då. Och den bestämmelsen finns redan idag. Det måste finnas en särskild anledning till att man ska adoptera ett visst barn. Och där är det väl i realiteten många gånger fråga om närstående. Mm. Men det kan ju också finnas andra situationer där man kanske har bott utomlands och har etablerat ett föräldra-barnförhållande.
Så den här klassiska, som jag i alla fall tänker adoptionen, ett par som söker via en förmedling och efter ett så går man på lite tester och intervjuer och sådär och efter ett tag får man ett brev, nu har vi ett barn till er och man reser iväg då till ett land, oftast långt bort, till ett barnhem. Här är ett barn, man umgås ett tag med barnet där och så småningom reser man hem och sen kommer man in i det nyinredda barnrummet och socialnämnden någon månad senare sätter stämpel på att nu är adoptionen genomförd. Det försvinner så att säga.
Ja.
Jag tänker så här, fanns det inga möjligheter att ändra regleringar eller öka kontrollen eller göra någonting sånt som skulle kunna göra så att de här problemen försvann utan att stoppa verksamheten helt och hållet?
Ja, vi tar upp det att om man nu vill fortsätta med internationell adoptionsförmedling då tror jag att då behöver staten ta ett ansvar för detta. Mm. Rent finansiellt. Jag tycker inte en ordning där potentiella adoptivföräldrar ska betala hundratusentals kronor för att få ett barn, att det är en rimlig ordning. Och det gör ju också att adoptionsorganisationerna, de blir ju beroende av att kunna förmedla fler barn för att deras ekonomi ska hålla och att de kan upprätthålla den kompetens som de har. Och ska staten ta över det här ansvaret, då får man väl göra som man gjorde initialt. Att man hade avtal med vissa länder där man då kan känna sig, idag måste man kunna känna sig säker på att de barn som förmedlas, att de faktiskt, att det är till det enskilda barnets bästa att bli adopterad. En sån ordning finns i Australien som har avtal med några länder. Men inte heller där är det många adoptioner som genomförs. Och sen är det ju viktigt att påpeka då att vad ska jag säga, efterfrågan på barn har ju också sjunkit därför att det finns andra sätt att få barn. Mm. Och många länder har också upphört med internationell adoptionsförmedling.
Jag ska citera min chef här på sidan, Tove Livendal, för hon var ganska kritisk mot din utredning. Hon skrev i somras så här, lite stycke jag citerar nu. Att barn föds under ogynnsamma förhållanden med mödrar och fäder som är oförmögna eller ovilliga att ta föräldraransvar kommer att vara ett faktum så länge människosläktet existerar. Detsamma gäller det faktum att det alltid kommer att finnas vuxna som är villiga att ta sig an föräldralösa barn och erbjuda en familjegemenskap. Att stänga den lagliga dörren innebär bara att det offentliga Sverige vägrar befatta sig med de föräldralösa födda utanför våra gränser och förvägrar sina medborgare att göra detsamma. Det får till följd att ett antal barn inte kommer erbjudas den trygghet innebär att av svensk lag betraktas som en fullvärdig medlem av en svensk familj med identitetsskapande och juridiska rättigheter som exempelvis ett fosterbarn inte har. Vad tänker du om den kritiken? På vilket sätt skiljer du din slutsats sig från den som Tove Lifvendahl drar i citatet ovan?
Nej, det stämmer ju att det kommer att vara några barn som inte kommer att förmedlas till svenska blivande adoptivföräldrar.
Men och några svenskar som inte kommer kunna bli adoptivföräldrar.
Ja, men för mig är det viktiga just barnets perspektiv. Och det är alltså ett fåtal barn idag. Det finns ju också andra sätt att ta hand om barnen än genom att ge dem en svensk adoptivfamilj. Mm. Men det är klart, det är några barn som inte kommer att kunna.
Så tog jag poäng där. Nu är det 54 barn förra året. Om det hade varit på gamla nivåerna, kanske ett tusental, hade det ändrat din slutsats?
Ja, möjligen. Men jag har inte funderat så mycket på det eftersom den här verksamheten nu är under avveckling av sig själv, helt enkelt.
Mm. Ska citera Tove igen. Förslaget, alltså ditt förslag, kan bara tolkas som att statens intresse att helt eliminera risken att indirekt bidra till oegentligheter i adoptionsprocesser ska väga tyngre än potentiella adoptivföräldrars önskan att ta emot ett barn, liksom de existentiella behoven hos de föräldralösa barnen. Är det en slutsats som du delar?
Ja.
Eller har hon misstolkat dig?
Nej.
Det är hårt skrivet, men du förstår vad jag menar. Ja.
Men jag tycker att om staten är involverad i att förmedla barn, då måste vi vara säkra på att det har gått rätt till. Ett sånt här resonemang bygger på något sätt lite på att ja, men lite oegentligheter får man acceptera därför att det är viktigare att barnen kommer till Sverige och att svenska potentiella adoptivföräldrar får barn. Men jag tycker inte att det är rätt helt enkelt. Vi får inte kränka barns rätt med hänvisning till att de ändå får det bättre i Sverige. Då kan man ju göra vad som helst mot barn så länge de får en god uppväxt.
Ja, det behöver inte innebära. Det skulle kunna innebära att man accepterar mindre kränkningar om de i sin tur leder till ett mycket, mycket större lycka eller värde på annat håll. Det kan man ju säga. Och den avvägningen gör väl i samhället hela tiden.
Ja, men en statlig verksamhet eller en godkänd statlig verksamhet som ändå bygger på att man accepterar oegentligheter, tycker inte att det är rätt. Sen kan man ju säga att ja, men då kan vi ju införa ett system där vi faktiskt eliminerar de här oegentligheterna. Och det kan vi ju säkerligen bli mycket bättre på än vad vi är idag. Men det skulle ju också förutsätta då att vi bara adopterar barn från länder där man har en väl fungerande myndighetsapparat. Och det är väl många gånger så att då behöver inte de barnen adopteras internationellt.
För ni har ju, som vi sa tidigare, inte utrett huruvida internationella adoptioner via förmedlingsverksamhet i sig är bra eller dåliga, det vill säga för samhället, för individerna, för barn och föräldrarna. Hade inte det varit en bra sak att ha svar på innan man bestämmer sig för att förbjuda dem?
Nej, men vi har undersökt oegentligheter. Och oegentligheterna ska, det är liksom en fråga. Nyttan av internationell adoption och om det har lett till goda resultat, det är en annan fråga. Och den förvisso kan vara intressant att titta närmare på. Men mitt uppdrag har varit
Jo, det förstår jag. Det här var mer snarare som person, om du har någon personlig reflektion, att borde man inte haft svar, om man utreder en så här stor fråga som får konsekvenser för så många människor, borde man inte haft svaret på den frågan för att innan man bestämmer om det här ska avslutas eller inte?
Jag tycker att när vi har kunnat konstatera att det förekommer oegentligheter och att vi har inte några bra system för att förhindra det, då ska vi inte hålla på med den verksamheten.
Oavsett vad som händer efteråt?
Ja.
För det är intressant, nu vet jag inte om det här är en bra jämförelse, men man säger så här att om barn aldrig i något läge får kränkas. Jag tar mig själv som exempel för att inte reta någon. Säg att jag någon gång skulle bruka våld mot mina barn och alltså kränka dem. Bör jag i så fall fråntas mina barn för att jag har gjort det och därmed kränkt dem? Eller finns det poäng i att barnen finns hos mig för att minna och barnens lycka så att säga blir större av det trots den här kränkningen, om du förstår vad jag menar. Mm.
Men, och kränkningen måste åtgärdas, den måste påtalas. Man får inte slå barn.
Ja.
Så det är liksom en fråga. Nästa fråga är ju då, ska du få behålla dina barn? Och då har vi ju en specifik situation. Det är ett specifikt barn och det är en specifik förälder. Men i det här fallet så handlar det ju också om att föra barn till andra sidan jordklotet.
Men det sker ju hela tiden. Migration är ett globalt fenomen. Det är ju ingen katastrof för människor att flytta till andra sidan jordklotet.
Nej, men barn som flyttas från ett sammanhang till ett annat, de är ju ensamma. Migration är ju vanligtvis tillsammans med föräldrar.
Okej, så du menar att själva flyttningen i sig utgör ett problem för det här barnet?
Det vet vi ju att det är
så. Ja. Ja. Okej, så det är i sig en kränkning kan man säga, att förflytta ett barn från kulturell och geografisk kontext till en annan.
Men det är någonting som man måste ta i beaktande när man tittar på om det är till det enskilda barnets bästa att adopteras internationellt. Vi har ju numera då principen att man ska i första hand se om man kan hitta alternativa lösningar i barnets hemländer, i barnets hemland. Och det är bara när alla möjligheter är uttömda som internationell adoption är ett alternativ, just därför att det innebär ändå en påfrestning för barnet att byta kulturellt sammanhang. Och många barn idag är ju, har ju ett språk, de är inte alldeles små.
Jag ska fortsätta lite med den här stora bilden. Ni kan inte specificera hur många av de här 6000 fallen, inte ens på 10 000-tal, när, hur många fall det har förekommit oegentligheter, det vet vi ingenting om. Vi vet ingenting om hur den här gruppen haft det själv, för ni har inte gjort någon kvantitativ undersökning av anhöriga personer där liksom man pratar med alla, så det också. Men ändå, och ni har inte ens ställt frågan huruvida internationella adoptioner via förmedling är bra eller dåligt. Ändå så säger du att det här ska avslutas. Tycker du att du har tillräckligt beslutsunderlag? Ja, det tycker du uppenbarligen att du har. Hade det inte varit bra att veta mer innan man kom med ett sånt förslag?
Även om man nu säger då att det är till de här barnens bästa att adopteras internationellt, så tycker jag att då måste vi verkligen se till att det inte finns möjlighet till kränkningar. Att vi verkligen vet i det enskilda fallet.
Och det är omöjligt, för det utesluter ju alternativet.
Att det är väldigt svårt. Det är klart att det går, men då kommer vi i alla fall inte att kunna adoptera så många barn. Och dessutom så är det ju idag inte, förra året 54 barn och i år är det förmodligen ändå färre. Och då blir det också en fråga om hur omfattande apparat ska vi ha kring det här.
Mm. Vi ska börja närma oss slut här. Jag tänkte bara fråga en sak också, en personlig reflektion. Det här är ju ett kontroversiellt ämne, eller känsligt ämne som jag sa innan. Det tangerar frågor som är känsliga. Identitet, utanförskap, svenskhet, kolonialism, rasism, antirasism, identitetspolitik och så vidare. Är det någonting du tycker du har märkt av i utredningsarbetet på något sätt, och i så fall hur?
Vi har ju att utreda oegentligheter är ju bara en del i det uppdrag jag har haft. Vi har ju också utrett regleringen, organiseringen och så vidare. Men vi har en stor uppgift har ju varit att utreda behovet av adoptionsspecifikt stöd. Mm. Och då har vi har haft fokusgrupper, vi har träffat adopterade, vi har träffat adoptivföräldrar. Och då är det ju återkommande beskrivningar av den här typen av problematik som adopterade många gånger då beskriver, och även adoptivföräldrar.
Varför ska det offentliga Sverige be om ursäkt till de adopterade?
Det handlar om att bekräfta att det har förekommit oegentligheter i den här verksamheten, trots att man ju då har haft en organisering av verksamheten som skulle garantera att det skulle gå rätt till. Och många av de adopterade som har upptäckt oegentligheter har ju inte blivit, ska vi säga, tagna på allvar. Och det, därför tror jag det är viktigt att staten faktiskt erkänner att det har förekommit oegentligheter. Det är en personlig upprättelse för de som har drabbats av oegentligheter. Och det gäller ju inte bara adoptivbarn, det är ju också adoptivföräldrarna. Men jag tycker också att det bidrar till en medvetenhet om att det har skett kränkningar av barns mänskliga rättigheter.
Finns det några nackdelar med en sån ursäkt, att vissa som får den, så att säga, uppfattar den som störande eller rent av kränkande?
Alltså, ursäkten gäller ju bara att vi har inte haft möjligheter eller det robusta system för att kunna förhindra oegentligheter, men alla har ju inte drabbats av oegentligheter.
Ja. Jag förstår ju att det är uppsåtet, så att säga, men jag tänker på mottagandet, att en familj då som upplever sig som lycklig, så helt plötsligt får en ursäkt av staten för att, ja, staten har låtit familjen finnas.
Nej, men så är det ju inte, utan det är...
Nej, men jag undrar, tror du inte någon kan uppfatta det så?
Ja, men det...
Har de fel?
Ursäkten handlar ju om att vi inte har kunnat förhindra oegentligheter, och att de som har drabbats av det, att vi faktiskt erkänner, ja, det har blivit så, och det ber vi om ursäkt för.
En sista fråga när vi slutar. Vad händer med ditt förslag härnäst?
Ja, det vet jag ju väldigt lite om. Men jag vill återigen påminna om att vi har också lämnat förslag på adoptionsspecifikt stöd. Och det är ju också ett erkännande av att det har inte alltid varit så positivt med internationell adoption. Vi vet ju att adopterade har ett särskilt behov av stöd just för att de är adopterade. Och det finns redan idag samtalsstöd, och det finns en hjälp för ursprungssökning. Men det här stödet behöver bli mycket bättre, och det är det vi föreslår. Men vi vill ju också, eller jag föreslår ju också att man ska kunna få, man ska utveckla kunskapen om adoption. Att det finns med i människors liv under hela livet.
Absolut, det är bra att du påpekar det. Man hinner ju tyvärr inte alltid sånt där samtal. Men om vi bara återknyter, det är remissperiod nu, och de remissvaren ska vara inne nu under hösten, vad jag förstått rätt.
Ja, det är någon gång i början av oktober som remissvaren ska vara inne. Mm.
Jaha, då tänkte jag avsluta. Är det någonting ytterligare du vill lägga till som du tycker är viktigt att lyssnarna får med sig från vårt samtal, som vi kanske inte har hunnit med?
Nej, ja, det är det här med stödverksamheten, att adopterade har behov av ett särskilt stöd. Mm. Och det tycker jag att vi ska kunna tillhandahålla. Mm.
Och det handlar bland annat om ett nationellt kunskapscenter.
Till exempel.
Och även, vad jag förstod, möjlighet till ekonomiska möjligheter att resa till hemländer också.
Ja, ett resebidrag. Mm.
Okej, då tar vi med oss det. Därmed säger jag stort tack till professor Anna Singer för att du är gästad idag. Tack så mycket.
Tack.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi borde ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.